kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och vi ska få höra Håkan Sundliden ha bibelförklaring, och det är över då första Korintierbrevet. Och det har haft lite fel här, men vi ska korrigera lite här, för nu ska det bli del 4 av första Korintierbrevet. Och här är då alltså Håkan Sundliden. Vill du höra dig verka Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till bibelförklaringen över första Korintierbrevet. Jag tror att det är den fjärde delen som vi ska ta oss an nu. Det har blivit en lång inledning, därför att det första timmen eller två handlade ju rätt mycket om själva missionsresan där, hur han reste och kom till Efesus och vad som hände där när han, i samband med att han skrev första Korintierbrevet. Eftersom vi redan har haft så mycket introduktion här, så vågar jag den här gången inte repetera någonting. Utan nu tar vi nästa stycke. Och då vill jag säga, ge några punkter på som ska beskriva den yttre miljön i Korint. Jag har till dels gjort det med andra ordalag och på ett annat sätt, eller med en annan infallsvinkel tidigare. Men det jag vill ha fram nu var den yttre miljön i Korint som de här kristna då levde i. Alltså, vad var det för sorts kultur som de bodde i och som de verkade i? Om man nu ska se det lite mera teologiskt eller religiöst, för att använda ett sånt ord. Och då tror jag för det första att vi behöver ha klart för oss att man levde i ett hedniskt samhälle med allt vad det innebar. Men att i detta hedniska samhälle, i denna stad som var ganska nyuppbyggd, den byggdes väl upp, om jag minns rätt, nu 160 år före Kristus. Och här hade den hade invaderats av alla möjliga folk och folkslag. Och det var alltså, fanns ingen djup rot här i Korint, utan var mycket ytlighet. Där var individens frihet väldigt viktig. Alltså, det här var en miljö där individerna tog hänsyn till varandras bakgrunder. Man kom som sagt från olika kulturer, olika miljöer, olika sedvänjor. Och man respekterade det fullt ut, samtidigt som man levde då på ett korintiskt sätt. Att leva på ett korintiskt sätt, det var ju inte något vidare, för det hade att göra med otukten. Det var till och med så att det fanns så mycket otukt. Man räknar med ungefär 1000 aktiva, alltså prostituerade på heltid bara i Korint. Så det här bedrevs som en enda stor bordellverksamhet. Så att det fanns ett ord som hette att leva på korintiskt sätt. Ett ordstäv som var känt i hela romarriket. Men det hade naturligtvis att göra med individens frihet och att de skulle få bete sig hur som helst och leva ut sina lustar, så att säga. Så det här hörde till vardagen, och det ser vi när vi kommer in i Korintierbrevet. Det är ett sånt där bekymmer som Paulus vidrör. För det andra, det är självklart då att ingen av de här, eller jag har ingen faktiskt utav de här som hade blivit kristna i Korint, judar men framförallt hedningar, hade ju någon kristen bakgrund. Det är också någonting som man ska komma ihåg. De hade i bästa fall en judisk bakgrund. I bästa fall så var de införstådda något sånär med gamla testamentet. Men sannolikt så var de flesta inte det. Så man hade alltså inte vare sig ett bibliskt tänkande, vare sig ett judiskt tänkande, ännu mindre ett kristet tänkande. Nu har det visserligen gått några år. För Paulus var ju där år 51 och brevet är skrivet år 54. Det har gått åtminstone 3 år, om jag nu minns rätt här, i flykten, så att säga. Det har gått åtminstone 3 år som den här församlingen har funnits till. Och vi såg tidigare att Paulus nämner i sina brev åtminstone 15 olika hushåll, alltså som utgjorde kärnan här i olika husförsamlingar i Korint. Men på 3 år så har tydligen inte det som vi idag skulle kalla för en kristen kultur, det har inte satt sig. Det har inte fått det genomslaget som man skulle kunna önska. Sen fanns det ju också i Korint många så kallade vishetslärare. Korint ligger utanför Aten. Där fanns filosofernas högborg. Där var stoikerna, där var epikurierna. Det fanns kringvandrande vishetslärare av alla möjliga och omöjliga slag. Och de pockade ju på sin uppmärksamhet. De höll tal i vart och vartannat gatuhörn här i Korint. Så det var väldigt mycket andlighet i luften och väldigt mycket filosofiska samtal. Och här snappade folk upp förmodligen det som de tyckte var lite skojigt, det som de tyckte var lite intressant, det de tyckte var lite spännande. Och så diskuterade man med varandra. Många av de här vishetslärarna hade en gnostisk världsbild. Och med det menar jag då att man såg tillvaron på ett dualistiskt sätt. Det var liksom två stycken världar. Där den gudomliga världen var egentligen väldigt lite närvarande. Eller om jag vänder på och säger så här istället, att den gudomliga världen var långt borta. Och allt eftersom den gudomliga världen, livsgnistan, avlägsnade sig från den gudomliga världen och kom liksom längre ner genom tidsåldrarna och eonerna och kom ner på jorden, så mattades det här av. Och gnostikerna menade nu att tillvaron och livets mening här, det är då att återupptäcka det gudomliga ursprunget. Att genom diskussioner och insikter och självdisciplin upptäcka det andliga existensen och närvaron. Och så genom kunskapen och insikten söka sig tillbaka i kontakt och i gemenskap med det gudomliga. Så det var andligt och materiellt var två motpoler som i väldigt liten grad överlappade varandra eller integrerades. Vet du, kristna tron är ju helt annorlunda. Även om man skulle tänka på ett liknande sätt, för den här ligger lite nära varandra. Även om man skulle tänka på ett liknande sätt, så handlar ju våran Gud om att han har bejakat det materiella. Och till och med själv blivit precis som vi. Så där finns inte den motsättningen, utan här finns tvärtom ett förverkligande av det materiella genom Jesus Kristus. Då kanske du tänker, ja men stämmer det verkligen? Nej, det stämmer ju inte på så sätt att den här världen genom Guds närvaro och genom Jesus Kristus och evangeliets ord skulle vara upprättad på ett fullkomligt sätt. Det är inte så att världen är syndfri, tvärtom så är den ju syndfull. Men ni vet ju det att när Kristus kommer in i den här världen så bär han ju också synden. Det är ju en del av själva evangeliet. Men synden är inte borta. Syndens skuld är borta genom Jesu död. Men syndens närvaro finns ju fortfarande. Så det är en fallen värld, men Gud är ändå verksam i den här fallna världen. Och han har ett syfte med att återupprätta sin skapelse. Så tänkte ju inte gnostikerna. Utan de tänkte att det här materiella, det måste vi lämna helt och hållet. Vi ska leva genom vår upptäckt och genom vår självdisciplin, så ska vi leva mer och mer i det himmelska på den här tillvarons bekostnad. Det fanns olika riktningar inom gnosticismen. Så en riktning, de sa så att vi tar avstånd ifrån den här världen, vi tar avstånd från det allt materiellt, vi tar avstånd från det kroppsliga helt och hållet. Och så lever vi asketiskt. Men en annan riktning drog en helt annan slutsats. Så de menade att eftersom den här världen och det materiella här inte har någon betydelse, så kan vi hantera det som vi vill. Då kan vi leva till och med på ett korintiskt sätt. För det har ju ändå ingen betydelse. Vi använder oss av det här. Och så drar man alltså helt olika slutsatser. Sånt här florerade hela tiden i Korint. För det tredje så var det som så att församlingen säkerligen saknade Paulus och hans närvaro. Han hade nu varit borta i över 3 år. Och istället så, i de diskussioner som också församlingsmedlemmarna förde med varandra, så snappade man upp tydligen ifrån olika vishetslärare. Och det är ju därför som man använder sig av auktoritetsargumentet i sina diskussioner. Så att man säger, ja men vi håller oss till Paulus. Och Paulus, han är våran apostel. Och det hade de ju rätt i. Men då kunde andra säga, ja men Paulus är all ära och han är vår apostel. Men Apollos, han har sagt på det här sättet. Och så gjorde man som var vanligt på den här tiden, att man grupperade sig efter vissa personer som man då höll sig till. Vi håller oss till Apollos. Och när vi läser om det här i första kapitlet i Korintsebrevet, så står det ordagrant på grekiskan, jag är Paulus. Jag håller mig till Paulus, alltså jag är Paulus lärjung, eller jag är Kefas lärjunge och så vidare. Man identifierade sig med de här personerna. Och det är ju fullt begripligt, men ni ska höra vad Paulus säger om det här sen när vi kommer så långt. Han ställer inte upp för ett uns för det här sättet att tänka och vara. Så det var det tredje som fanns i miljön, att man grupperade sig. Det var helt enkelt, så gjorde man helt enkelt. Det gjorde man i politisk mening också. Och så gör vi ju än idag, att vi håller oss till olika politiska grupperingar eller olika personer. Sen för det fjärde var det tydligen så att Paulus hade, åtminstone genom de ledare som han lämnat kvar eller som han installerat på något sätt i Korint, så hade han ju upprättat en sorts kyrkoordning. Nu använder jag inte ordet kyrkoordning i ordets riktiga betydelse, för någon egentlig kyrkoordning fanns säkert inte. Men det fanns ordningar för hur man skulle fira gudstjänst. Det fanns vissa ordningar, så det var på plats. Problemet var bara att det verkar inte som att församlingen följde det. Och det märker man ju när han kommer in på gudstjänstavsnitten, kapitel 10, 11, 12, 14, 13, 14, särskilt. Och det gör det ju inte enkelt. Och då var ju diskussionen i full gång förstås. Hur nödvändigt det var att följa den där kyrkoordningen, eller de instruktionerna, kanske vi ska säga, som Paulus hade gett. Det står ju till och med, apropå den församlingsordningen, att de avvek så mycket från den så att det hände att församlingsmedlemmar drog varandra inför världslig domstol. Vilket ju inte var något mindre än en skandal. Och så tänker jag efter, hoppsan, hur ser det ut i vår tid? Alltså, vi är inte väldigt mycket mer kristna idag än vad det var på den här tiden. Det upptäcker man ganska snart när man fördjupar sig i det här. Sen det femte då, som spelade roll och som hade med den tidens miljö att göra, det var ju den tidens sociala sätt att umgås med varandra. Och inte minst i samband med måltiderna. Det kommer ju också in i de här kapitlen om gudstjänsten när de ska fira nattvard. Det var alltså som så att ett hushåll på den här tiden var ju inte en kärnfamilj, utan om vi tar de här Stefanas och Arkikaos och Fortunatus och de här som samlade folk i sitt hem, kanske det var 30, 40, 50 stycken, flera hushåll som samlades när de firade gudstjänst. De var ju som patroner, alltså de var ju som herremän förr i tiden. Och de hade sin familj, och sedan så fanns det då någon sorts rangordning, kan man säga, i samhället. Som tog sig uttryck i att de anställda, tjänstefolket, slavarna som det heter på grekiska, de åt ju inte tillsammans med herrefolket. Så herrefolket skulle ju betjänas utav tjänstefolket. Så har det ju varit i vårt samhälle också till inte alls länge sedan, och kanske är fortfarande i vissa stycken. Och det var inget konstigt med det. Så att de hade en måltid, och sedan så fick tjänstefolket äta efteråt eller sitta någon annanstans i rummet bredvid eller till och med ut på gården. Sen hade du alla barnen eller alla de som var omyndiga. De utgjorde också en grupp. Och sedan så kan jag ju tänka mig att bland de här som har kommit till tro så fanns säkert människor som var illa ansedda. Om vi nämnde prostituerade, fanns säkert kriminella och andra också som hade funnit sin frälsning, så att säga, genom Jesus Kristus. Och de hade inte per automatik tillträde till matbordet. Och det här var alltså ett naturligt sätt också för de kristna att bete sig på det här sättet. Och jag tycker inte vi ska peka finger åt dem, utan vi ska försöka förstå det. Alltså den som är lite märkvärdig i det här sammanhanget är ju Paulus. Och vet Paulus, han trädde upp, det kommer ni ihåg när vi läste Galaterbrevet. Då hade ju Petrus ätit tillsammans med hedningarna, haft måltidsgemenskap med dem. Det var ju märkligt. Så att när judaisterna kommer till Antiochia så blir Petrus rädd och går tillbaka i det gamla mönstret. Så att judarna äter för sig och hedningarna för sig. Paulus är ju rasande. Han ägnar ett ganska stort avsnitt där i Galaterbrevet åt det här. Det här tolererar vi inte. Och så här, i Kristus spelar det ingen roll om det är jud eller grek. Men det är ju en sak att Paulus är radikal, det är ju en annan sak att få gehör för det här och kunna genomföra det i praktiken. Så något liknande var det nu här i Korint. Att här fanns det de som åt sig mätta och var belåtna, och så fanns det de som var hungriga när de kom och hungriga när de gick därifrån. Det var det femte. Det sjätte, det var att de tydligen hade nattvardsfirandet ändå i centrum. Men de urskilde inte Herrens närvaro, skriver Paulus. Brödet som vi bryter, är inte det en delaktighet av Kristi kropp, skriver han. Välsignelsens kalk, är det inte Kristi blod? Vi ska komma tillbaka till de här verserna och fördjupa oss i dem någon gång framöver. Men tydligen så hade man, församlingsordningen var upprättad på så sätt att man firade nattvard, men man gjorde det inte på rätt sätt. Och man urskilde inte Herrens närvaro. Det där är också någonting som man mycket väl kan... Ja, flera av de här punkterna är ju tillämpbara också på vår tid. För det sjunde kan man säga, och det sista då, va, så kan man säga att församlingen måste försätts med mycket bra undervisning. Men de förstod inte att de utgjorde en helig gemenskap. Apollos hade varit där och undervisat, och Paulus förstås, och så vidare, flera andra. Kefas som räknas upp där hade förmodligen inte varit i Korint, men hans undervisning var tydligen spridd i alla fall. Kanske hans brev lästes också där. Men de begrep aldrig tillämpningen, alltså gemenskapen, den heliga gemenskap som de hade med varandra. Så när Paulus nu skriver första Korintherbrevet och har fått det här, för det första så känner han ju till det här som jag har berättat för er. Och för andra har han då fått ifrån Kloes husfolk, så har han fått rapporter om hur det här tar sig uttryck på ett felaktigt sätt i församlingen. Och när Paulus då får veta det, då så tar han upp de här sakerna, och det möter vi här så småningom i breven. Men han blåser inte upp det, han tar, skulle jag vilja säga, inte ens ställning i de här frågorna. Han använder det istället som anknytningspunkter. Han använder det som, jag ska inte säga smärre förhållande, för när de drar varandra inför världslig domstol eller går till prostituerade, så är han ju skarp i sitt tonläge. Men ändå på något sätt när han skriver om detta, så är det inte det han vill gå till rätta med, utan han försöker förmedla en förståelse för varför man inte ska göra så. Det är viktigare för Paulus. Att förmedla de andliga principer som kommer med Kristi evangelium, och att få dem att förstå vad evangeliet innebär i praktiken, det är betydligt viktigare. Skulle han ge sig på de här på sådant sätt så att han talade om vad som var rätt och fel, alltså att han gick fram för hårt, om jag säger så, eller var för kategorisk när det gäller själva beteendet, så skulle han förmodligen få folk som höll med honom och folk som var emot honom och så vidare. Det är ju inte önskvärt. Utan han försöker förmedla, som sagt, en förståelse för varför båda de här grupperna, både de som gör rätt och de som gör fel, om jag uttrycker så, båda de behöver förstå varför man ska leva i enlighet med Kristi evangelium och vad det betyder i praktiken. Men i och med att Paulus skriver om de här bakomliggande principerna och de lärdomar som han vill förmedla till oss, så blir ju första Korintherbrevet väldigt intressant. Därför att även om vår yttre miljö och kultur ser annorlunda ut, så är det i ganska hög utsträckning samma problemställningar och samma principiella svar, samma principiella undervisning som skulle kunna komma till oss. Alltså, första Korintherbrevet är ju högaktuellt på många sätt. Här talas både om världslig domstol, här talas om otukt, här talas om äktenskapet. Ja, men äktenskapet är ju hur högaktuellt som helst i vår tid. Kanske ännu mer än vad var på den här tiden. Och då blir den Paulus principiella undervisning blir därför lika viktig för oss som den blir för dem i Korint. Det är särskilt några saker som jag tänker på. Det första är ju detta med auktoriteten i församlingen, alltså ämbetet eller ämbetena som fanns. Och det andra som jag tänker på, det är gudstjänsten och sättet att fira gudstjänst. Och så tänker jag också för det tredje på etiken eller det nya livets regler eller förhållningssätt, eller om man nu ska kalla det för något. Regler är ett ganska bra ord, tycker jag i mina öron, men det är inte alla som tycker det. Så att man kan väl välja ett annat ord då, men hur man förhåller sig alltså i det här nya livet. Låt mig bara få kommentera de där tre sakerna lite kort. Alltså först det där med ämbete. Det är inte så att det fanns någon utvecklad ämbetshierarki i Korint. Det vill jag inte påstå. Eller i sådana fall vill jag påstå att det fanns det inte. Men en sak är ju uppenbart. Och om du tittar i första Korintierbrevet 4:15. 1:1 kan man ju också säga, men 4:15 tar vi väl först. Så säger Paulus till dem så här: om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Så han hävdar här sin rätt, att en särskild rätt att tala in i deras liv. Och det ligger ju i 1:1 också, när han talar om att han är Jesu Kristi apostel. Det vill säga, han apostolos betyder ju utsänd. Han är utsänd från Jesus Kristus direkt. När han talar auktoritativt, så är det som om den uppstående Jesus själv talade. Men det här var väl tydligen inte alla införstådda med, eller alla ställde inte upp på det, så att sägas. Men sen så var det också det, om du tittar i 16:e kapitlet, alltså sista kapitlet här i första Korintierbrevet, så står det i vers 15 där, första Korintierbrevet 15. Jag ber er bröder, ni känner Stefanas familj och vet att de är Akajas förstlingsfrukt och att de har ställt sig själva till det heligas tjänst. De har ställt sig själva till det heligas tjänst. De utövar någon sorts ledarskap då i det heligas tjänst och är för de heligas tjänst. De är ledare. Vers 16. Rätta er därför efter sådana och alla de som tar del i det arbetet. Det står ju inte någonting om vad det där skulle vara för tjänst, om jag säger så. Eller för ämbete, om man nu ska tala i de termerna. Jag tänker på när vi läste i Thessalonikerbrevet. I slutet på första Thessalonikerbrevet så stod det att de skulle ta hänsyn till sina ledare. Och det grekiska ordet är ju ledare där. De som har ställt sig före betyder det grekiska ordet. Som har ställt sig ledare. Det här verkar vara något liknande. Så förutom de här personerna som Paulus och Apollos, så fanns det andra ledare. Vi vet ju inte hur många husförsamlingar det fanns till exempel. Men låt säga nu, det här omnämns ju åtminstone 15 personer vid namn. 15 olika hushåll. Kanske 150 personer, de kunde inte samlas i ett hem, så det fanns på flera ställen. Det är inte orimligt att tänka sig att det fanns, jag kanske till och med uppemot 100 sådana här hushåll. Det finns lite olika uppgifter på hur många som var med. Va? Men de här 15 som är omnämnda uppfattar jag som någon sorts kärna i det hela. Och då fanns det säkert ledare för varje sån här gudstjänstfirande husförsamling med kanske upp till 50 personer, hade säkert sina gudstjänstledare. Och de var nog auktoriserade på något sätt. Erkända på något sätt. Annars skulle de inte vara sådana ledare. Även om de inte var det formellt, så var de det informellt. Det fanns i den judiska traditionen, som vi vet utgör en sorts källa, inte bara för Paulus utan för den första kristna kyrkan. Där fanns det judiska ämbeten, och de judiska ämbetena har följande namn: föreståndare, församlingstjänare, böneledare, allmoseledare. Och de här tjänsterna följer säkert med din. Nu var det ju inte ens en majoritet förmodligen i Korint som hade judisk bakgrund. Men man kan tänka sig ändå att man från början när människor kommer till tro organiserade enligt det gamla judiska mönstret. Av det enkla skälet att det var ju det bibliska mönstret. Det var ju samma skrift som man hade. Även om man inte hade kände till så mycket vad som stod i skriften. Så fanns säkert det här olika tjänsterna. Och vi kommer in på det i 12 och 14 kapitlet i första Korintherbrevet. De här titlarna, om jag får säga så, de översätts ju till grekiska och får ett förändrat innehåll allt eftersom. Föreståndaren, alltså synagogföreståndaren, blir ju på grekiska episkopos, alltså det som blir biskop. De äldste blir ju på grekiska presbyteros, prästerna. Men det här går ju över en tid. Allmoseutdelare, låter lite konstigt, men jag har hämtat det från Hugo Odebergs kommentar. Han räknar upp de här tjänsterna. Allmoseutdelare, ja, det blir diakonos, diakonerna på grekiska. Så att allt eftersom det sätter sig i den hedniska världen så skiftar man namn på de här personerna. Och det får också allt eftersom tiden går ett mer och mer institutionellt innehåll. Alltså de avskiljs formellt. Det inrättas, upprättas sådana ämbeten av olika slag. När man läser första Korintherbrevet så kan man inte se att det här är utvecklat. Även om de här fenomenen, de här termerna förekommer. Och när vi kommer till det här med gudstjänsten så står det att när ni kommer tillsammans har var och en något att bidra med. Man brukar när man studerar det här med ämbeten och så och hur det sedan blev så småningom så brukar man kategorisera alla ämbeten, för det finns ju många olika namn och många olika tjänster. Kategorisera dem åtminstone i två huvudgrupper. Man brukar tala om de institutionella ämbetena. Alltså att man avskiljer med handpåläggning och ger någon ett mandat eller en makt att vara till exempel äldste eller vara föreståndare eller episkopos eller vad det nu är för någonting. Diakon också för den delen. Det är den ena huvudgruppen. Den andra huvudgruppen kallar man för karismatiska ämbeten. Därför att ingenting hindrar ju att den helige ande fyller en människa så den här människan profeterar regelbundet eller botar sjuka eller någonting annat och sånt, utan att det är något institutionellt ämbete. Alla har ju del av den helige ande. Sen är ju det här då inte så kategoriskt att det är, alltså kategoriskt på det sättet så att det är två från varandra avskilda huvudgrupper, utan det här går in i varandra. Så att det kan säkert finnas någon som är episkopos och som samtidigt har gåvan att bota sjuka. Alltså både institutionellt och karismatiskt ämbete i samma person. Så att det är inte enkelt att bena upp det. Men man kan ändå tänka sig att här i Korint så fanns det några tillsatta ledare. Men framförallt så menade Paulus att när de kommer tillsammans så ska alla bidra. Så det har inte blivit de här fasta ämbetena ännu. De som skapar, så småningom då skapar en viss får en viss sammanhållande funktion. Nåja, det var det där om den där andliga utvecklingen. Sedan så det andra då, det där med gudstjänsten, så var det ju samma sak där. Det här har vi pratat om tidigare med. Att det sannolikt från början fanns, ja, vi vet att det fanns vissa ordningar som man var tvungen, om man säger så, att följa. Och det exempel som jag brukar ge det är ju instiftelseorden. För här firade man nattvard regelbundet och det skulle firas på speciellt sätt. Då skulle den som ledde nattvardsfirandet, han skulle citera orden ordagrant ifrån Jesus. I den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp, och så vidare. Det skulle man göra ordagrant, det gick inte att ändra på det. Så det här finns redan från början. Och förmodligen var det inte bara instiftelseorden, utan det fanns andra inslag också. Kanske det vi kallar för offertoriet. Alltså när människor kommer fram, det som nu är kollekten. Alltså när människor bar fram vad man ville nu offra för någonting till allas gemensamma bästa. Det fanns nog också ett sånt inslag. Eller förmodligen också ingångsorden, hälsningsorden. Herren var det med er, med dig var och Herren. Och likaså slutet, välsignelsen, som kan mycket väl ha påmint om vår välsignelse. Till och med varit precis exakt likadan, nämligen den aronitiska välsignelsen. Så det fanns en kärna så att säga i gudstjänstordningen. Men när det är sagt så måste man nog också säga att här sker en utveckling. Man har ju hämtat mönstret för gudstjänsten ifrån den judiska synagogan, alltså med textläsningar och böner och böneledare och så, va. Det har man haft med sig in i den kristna kyrkan. Det finns två punkter på vilka den kristna gudstjänsten definitivt avviker ifrån den judiska. Eller som när det utvecklas från det judiska, lämnar det judiska, så är det två moment som finns med. Det ena är nattvarden. Det andra är Jesu närvaro genom den helige ande. Alltså det här med andens gåvor och så. Den helige andes närvaro i gudstjänsten. Den heliga atmosfären. Mötet med den uppståndne. Kännetecknade, var viktigt och kännetecknade. Guds kraft som var utgjuten över församlingen var viktig i husförsamlingen. Man kan till och med säga att den gudomliga närvaron och den kraften och detta att människor blev befriade, lösta från skuld, helbrägda gjorda, det var själva tecknet på Jesu närvaro. Så hade man vare sig tänkt eller varit med om i den judiska gudstjänsten. Utan det här var specifikt för de kristna. Ni har alla fått en och samma ande att dricka av, skriver Paulus till församlingen i Korint. Eller husförsamlingarna i Korint. Ni har alla olika gåvor i er tjänst. Och sen så tror jag också att det fanns en sak till som jag ska säga innan vi går vidare med gudstjänsten. Där, och som gjorde att gudstjänsten var så viktig. Och att man höll sig ordagrant till den. För det här var inte frågan om någon sorts lagiskhet i den meningen som vi tänker. Utan det var helt enkelt så att gudstjänsten var det sammanhållande bandet mellan de olika församlingarna. Om du hade 10, 15, 20 husförsamlingar i Korint, så skulle det firas gudstjänsten på samma sätt överallt. Då blev det per automatik en gemenskap dem emellan också. Så därför var gudstjänstordningen viktig. Sen var det där då med etiken och reglerna. Det tredje området som... Alltså det här, kom ihåg nu det här som jag räknade upp. Eller kom ihåg, det gör ni väl inte, för det var 7 punkter. Hur man levde i Korint. Och så kommer Paulus med det här. Han kommer med ämbetets auktoritet. Och han talar om gudstjänstordningen. Och så kommer det här nu det tredje. Han talar om på vilket sätt man ska leva. För att leva på ett kristet sätt. Det hade de ju aldrig hört förut. I vart fall inte, så hade det ju inte satt sig på de här 3 åren. Så det tredje här som han gör klart för dem i sin undervisning, det är ju att när en människa kommer till tro på Jesus Kristus och får honom som Herren och tas in i församlingen, då tas man in i ett nytt livssammanhang. Själva övergångsriten här, det är ju dopet. Man döps in i en gemenskap av människor. Ekklesian, församlingen som vi säger, ekklesian på grekiska, det kan betyda 2 saker, ekklesian. Det kan betyda att det är de utvalda. Och så var det i det gamla testamentet. Det var Israels folk, var kahal, det var ekklesian, det var de utvalda. Det var de som Gud hade ingått förbund med. Och det följer ju med in i Nya testamentet och in i ekklesian. Men ekklesian betyder också, kanske framför allt, när vi kommer i Korintsebrevet, de människor som kommer tillsammans för att fira gudstjänst. För ekklesia betyder också de som kommer tillsammans. Och det är det svenska ordet, församling. Det är ju de som är församlade. Så de som inte är närvarande är inte där alltså. De ingår ju inte. Utan det är de som är närvarande i gudstjänsten och vid nattvarden som utgör församlingen. Och det är också, tycker jag, ett perspektiv som jag skulle kunna tänka mig blir allt viktigare för oss i framtiden. Jag tror nämligen att det här förfallet som vi ser i svensk kristenhet kommer att fortsätta, och det tunnas ut och det far iväg åt alla möjliga håll. Va? Det som kommer hända är då är ju förmodligen samma sak. Alltså att församlingen, Guds ord och sakrament är det som kommer att hålla ihop det hela. Där det här rätt förvaltas, där kommer det finnas en kristen församling. Där kommer det också inte bara finnas ett gudstjänstfirande, utan i ännu högre grad kommer det att finnas en gemenskap som är värd namnet. Och då har man kommit in, då har man överlåtits till en grupp av människor. Man kan säga att alla kristna i Korint, om de nu var tusentals, hörde samman. Men det var mycket mer påtagligt än så, eftersom de hade husförsamlingarna. Så i husförsamlingarna så var man ju 40-50 stycken. Alla kände ju varandra. Man delade livet med varandra helt enkelt. Och det syntes då i gudstjänstordningen särskilt. Men det här gör ju att varje kristen, och det är det som Paulus försöker förmedla, har genom dopet tagits in i ett nytt sammanhang, och där gäller nya spelregler. När vi döps in i Jesus Kristus, då handlar det inte längre som tidigare om individens frihet. Individens frihet att göra vad man själv vill är inte intressant i ett kristet sammanhang. Utan det som är intressant i ett kristet sammanhang, det är: vad kan var och en bidra med för gemenskapens bästa? Hur kan vi växa som gemenskap? Det är frågeställningen, och det måste bli frågeställningen bland oss också. Nu och framöver. Så det var frågan alltså om hur man länkades samman med de andra. Och hur det gick till i praktiken. Och hur det syntes. Ja, det kunde i vart fall inte synas på så sätt att man drog varandra inför världslig domstol. Så ni förstår, för Paulus är det här liksom, det finns inte i hans tanke att man kan bete sig på det sättet. Och det finns inte det här med att man går till prostituerade och så vidare. Det är ju inte heller lösningen på de problem man har. Så att här kommer ju helt nya tankegångar in till församlingen i Korint. Det stannar ju inte på något sätt vid att vara någon söndagskristendom, det här brevet. Utan det är ju vardagskristendom i högsta grad. Men det här behöver vi behöver ha med oss det här. Och det är därför som jag säger det kanske lite utförligt också. Och ni hör det inte bara en gång, utan två gånger och tre gånger också. Vi behöver få in det här i våra skallar. Vi behöver tänka på samma sätt, annars blir det svårt att förstå vad Paulus säger. Men jag ska nog påminna er om det så långt jag förmår. Sen så tror jag gör en övergång. Vi ser, vad har vi tiden där? 38 minuter. Sen gör vi en övergång innan jag säger någonting om lite mer konkret om Paulus teologi. Just i första Korintsebrevet, för det är intressant. Den övergången, det är det här. Det är Paulus allmänna teologi, om jag säger så. Det är det här att Paulus har mött Jesus Kristus. Han har mött den historiska Jesus Kristus som uppstånden på vägen till Damaskus. Och det mötet som han har haft med honom har ju fullkomligt, fullständigt genomlyst honom. Och som han själv säger, att i samband med den omvändelsen som Paulus gör då, när han börjar gå i en helt ny riktning, han börjar följa Jesus. I samband med den så möter han det här ljuset på ett sådant sätt så att ljus går upp i hans inre. Så den här omvändelsen och hans kallelse att följa Jesus Kristus, det har lett till det som han talar om som uppenbarelse, att han blir upplyst mer och mer. Dock aldrig på ett sådant sätt så att det strider emot skrifterna. Utan han har hela tiden båda fötterna i skrifterna. Skrifterna, det är alltså de 39 böckerna i Gamla testamentet. Det här är ju det tolkningsmönster, eller de glasögon rättare sagt, som Paulus har när han ska förstå och utveckla det kristna församlingslivet. Sen skulle jag vilja ha med några saker till, nämligen att det här får ju då, som vi såg i Galaterbrevet, stora följder, avgörande följder för honom när det handlar om hans förhållande till lagen och till evangeliet. För han menar ju att Kristus har blivit människa, född av kvinna, ställd under lagen. Och att han har, Kristus har fullbordat lagen och utstått lagens straff. Mer än så går det inte att fullborda lagen. Och när vi tas in i Kristus, då tas vi in i det fullkomliga. Så vi står inte under lagen, utan vi står i lagens fullbordan. Det är det som är evangeliet. Men med det följer ju naturligtvis också konsekvenser och efterföljelse av Jesus Kristus. Så det vill jag ha med, att han kommer in i Kristus. Han kommer in i den fullbordade lagen. Han får, och det i sig är ett evangelium. Detta evangelium predikar Paulus på ett väldigt fastställt sätt. Vi har sagt gudstjänstordningen, vi har sagt vissa etiska regler. Framförallt så menar att allt det här finns i Jesus Kristus. Så att när han predikar Kristus, när han predikar Guds rike, så förmedlar han också de här bestämda ordningarna. Och när vi kommer till första Korintherbrevet, så ska vi lägga på ytterligare saker. Om det här var Paulus allmänna teologi, så att säga, eller förståelse av Gud, så finns det ju mer att säga om det förstås. Va? Men det särskilda som vi ska nämna nu, det är ju hans eskatologi, etik och ekklesiologi. Alltså eskatologi har ju, för det här skriver han om nu i första Korintherbrevet. För eskatologin betyder att Paulus har förstått att himlen, det vill säga det tillstånd som Gud har tänkt för oss, där det inte finns någon synd och ingen brist, det fullbordade, det får vi del av redan här i tiden genom den helige ande. Så det är det första. Och det andra, det är ju då att detta får följder för vårt sätt att leva, för vårt sätt att bete oss och tänka. Det är ju det som vi kallar för helgelseprocessen, förvandlingsprocessen som vi lever med så länge vi är här på jorden. Och för det tredje så skriver han om ekklesiologin, vad det här betyder i förhållande till varandra. Alltså ekklesiologin, läran om församlingen, vad det betyder för de heligas gemenskap. Så det här är de tankar, jag ska utveckla det kanske ytterligare något, men det här är de tankarna som ligger bakom första Korintherbrevet. Det här är det vi kan se när vi läser mellan raderna, och det är det som avgör att han skriver som han skriver. Då kan vi förstå varför han skriver som han skriver. När han skriver om det här i Korintherbrevet, så blir det nästan, så är det i omvänd ordning, därför att han börjar ju med att tala om att vi är Kristi kropp, och sen talar han om etiken, och sen i kapitel 15 om deras uppståndelse och så, va. Men jag tycker det var mer pedagogiskt att ta det i omvänd ordning, för det är ju himlen som kommer till oss och som förvandlar oss, och det är det som utvecklar vår livsstil, och det är det som för oss samman i Kristi kropp. Om ni vill, vi kanske ska ägna några minuter åt att se i första Korintherbrevet. Om du tittar i kapitel 15 då. Vi börjar med det här att himlen har kommit till oss, att Paulus verkligen tänker så. Så i första Korintherbrevet 15. Det handlar ju om de dödas uppståndelse. Och jag tänker särskilt här på från vers 50. Där ser ni alltså att han skriver: jag säger er bröder att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Och han säger i vers 52b att vi ska alla förvandlas. Och i vers 53, det förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga kläs i odödlighet. Det är en ganska bra bild, slår det mig nu, när han säger att vi ska kläs i det. För att han har alltså inte ett gnostiskt tänkande. Det är ingen motsats mellan det oförgängliga och det förgängliga. Utan det, när det oförgängliga kommer, så ska vi förvandlas. Vi ska kläs i det nya. Men vi ska inte lämna det materiella. Vi ska inte, skapelsens ordningar upphör inte, utan tvärtom, de förverkligas. Och de börjar förverkligas redan här i tiden. Man kan läsa vidare där om man vill. Men det där är bara ett avsnitt som visar hur vi, himlen har kommit till oss, men vi väntar på att det ska förverkligas. Det är inte klart ännu. Titta i vers 23 också, är det väl. Vers 23 också har med eskatologin att göra. Då så talar han om att var i slutet då på vers 22. I Kristus skall alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Så det här ska alltså ske vid hans ankomst. Som ju vi vet ifrån första Thessalonikerbrevet att Paulus väntade på varje dag. Och då när Kristus kommer, då ska vi förvandlas. Då när Kristus kommer, då ska vi fullkomnas. Och det här ska ske vid hans ankomst. Alltså det har ännu inte skett. Vi har tagit emot det genom tro, men det är ännu inte fullbordat så att säga. Men den här förväntan att det ska ske en förvandling, den sätter sin prägel då på hans undervisning. Om du tittar i kapitel 6. Det där kapitlet som handlar om hur de drar varandra inför domstol. Då frågar han ju där inledningsvis, det är ju många verser här men jag tar inte hela, men han frågar ju då inledningsvis, hur kan ni ligga i tvist med någon annan? Hur vågar ni gå till rätta med varandra inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Alltså han tänker sig att när Kristus kommer, då ska de få sitta tillsammans med Kristus på domstolen, precis som Jesus undervisar. Och då är det deras helighet som ska avgöra vad som är rätt och riktigt. Inte en världslig domstol. Det är inte en världslig domstol som ska döma oss när vi står inför Herren. Utan det är ju Kristi fullbordade verk som ska döma oss. Det är Kristi fullbordade verk som ska döma de heliga. Och de heliga borde då begripa att man dömer sig själv först och att man dömer varandra i den meningen att man frikänner och upprättar varandra. Inte att man drar varandra inför världslig domstol. Så det är bara ett exempel på hur det här med eskatologin slår igenom när det kommer till praktiska lösningar. Kapitel 7, det som handlar om äktenskapet. Där skriver han det samma tanke med att Kristus ska komma till oss. Eskatologin som avgör liksom hur han tänker och vad han skriver och vilka råd han ger. Vers 29. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru skulle nu leva som om de ingen hade. Och de som gråter som om de inte grät. De som gläder sig som om de inte glädde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen sådan den är går mot sin undergång. Så att han tar alltså större hänsyn till den himmel som är på väg att etableras i den kristna gemenskapen. Det ska vara mer den som styr vårt etiska handlande än våra egna tankar, som ju är vårt eget fallna förnuft ska inte styra, eller hur de andra tycker eller vad de andra gör och så vidare. Så det är också ett väldigt bra exempel på hur Paulus låter eskatologin slå igenom. Man brukar säga det att jag har hört det själv några gånger, jag kan förstå det emellanåt, men man vill säga att vi ska ha båda fötterna på jorden. Paulus skulle ha sagt tvärtom, vi ska ha båda fötterna i himlen. Så tvärtom är det. Vi ska gå på jorden, men vi ska ha så att säga, båda, vi ska ha hjärtat, vi ska ha vår upptagenhet, vi ska ha båda fötterna, vi ska ha vårt medborgarskap i himlen. Och sen ska vi gå genom världen. Och i samband, och då tittar kapitel 5. Där det talas då om otukten som de hade, som krupit in i församlingen, så säger han så här i vers 7. En gammal judisk bild och föreskrift. Han säger, rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg. Vi har ett påskalamm som har blivit slaktat, det är Kristus. Och till och med i vers 13, där är det så oerhört påtagligt. De som står utanför ska Gud döma. Det behöver vi inte befatta oss med. Driv ut ifrån er den som är ond. Alltså den som inte vill leva efter Kristi regler. Så han säger att vi inte bara ska ha vårt hjärta och ha vårt medborgarskap och vår kraft ifrån himlen, utan han säger till och med att vi ska rensa ut det onda från våra egna liv och från vår egen gemenskap. Men hur kan han säga så? Ja, men det låter ju inte klokt i våra öron att vi skulle bete oss på det sättet i våra gemenskaper, i våra församlingar. Jo, men det är klokt utifrån det perspektivet. Men det är inte klokt när vi sätter igång och agerar i egen makt. Men Paulus agerar inte så i egen makt. Han gör allt vad han kan för att vara till tjänst och för att visa människor klart och tydligt vad som är vägen, sanningen och livet. Han gav ju sitt liv för detta. Men det är viktigt alltså att man ser det här eskatologiska perspektivet. För när vi kommer sen till de här texterna och ska titta lite djupare på det, då måste vi ha den här bakgrundsförståelsen. Men man behöver ju inte... Men det är lätt att förstå vilken kollision det måste ha blivit mellan den tidens levande i Korint och det som Paulus talar om här. Det var tufft att leva som en kristen på den tiden, och det kommer det bli i vår tid också, är jag rädd för. Men samtidigt så kommer trovärdigheten att stå i paritet med vandringen och motståndet. Sen det andra då, va? Det här med etiken. Nu har alltså himlen kommit in i vårt sammanhang och himlen börjar liksom regera ibland oss. Och utifrån detta kommer då etiken. Titta i 7:19, det är också där med äktenskapet om jag inte tar fel. Där skriver han, det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Det har vi klarat av i Galaterbrevet, så det är inga bekymmer. Men sen skriver han, vad som betyder något är att man håller Guds bud. Ja, då blir det lite värre. Men det är samma sak här, va? Du måste förstå hur han tänker. Det handlar inte om att vi i egen kraft ska försöka hålla Guds bud. Visserligen säger Jesus där, gör alla folk till lärjungar, lär dem att hålla alla mina bud. Och på samma sätt säger Paulus. Men om vi ska förstå det och kunna ta det till oss, då